Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
En av mina såna mål var så här, eller som jag sa i mötena, så här, jag vill sätta Bamse i skiten. Jag vill, det var två saker. Jag vill sätta Bamse i skiten och jag vill att Bamse ska ha sitt Jesus moment.
Mm. Du helt enkelt gick igenom hur skriver man på Superman.
Ungefär så. Jag ville få Bamse att svettas och jag ville att han skulle göra typ en ultimata uppoffring. Inte dö, men så här, faktiskt göra någonting liksom.
Mm.
För Bamse är... Oj. Vänta, sorry. Jag tappar dig.
Slog du dig?
Mm-hmm. Jag blev för exalterad där.
Då börjar vi stort sett bara.
Hej och välkomna till Noipod. Det är jag som måste komma på en ny inledning.
Och det är jag som är Viktor Engberg.
Ja, det här är i alla fall podcasten där vi pratar om nördämnen, nördkultur i slags bildande syfte. Jag försöker bilda Viktor här i saker han tycker om men inte vet så mycket om.
Och idag är en bra dag.
Idag är en av de bästa av dagar.
För idag ska vi ju prata om någonting som vi faktiskt varit med om i själva. Det är ju helt sjukt. Det har vi aldrig gjort tidigare. Det har alltid varit
absurt. Det är lite Inception över det här.
Mm. Så att, Fabian, varför sitter vi här idag?
Ja, det är ju någonting vi lovade för länge sedan. Nej, men för ni som har där legat nerfrusna i karbonit, precis vaknat upp och bara, just det, jag kommer ihåg den podcasten Noipod. Och lyssnar nu, så jag jobbade ju på en film som nu har kommit ut, som heter Bamse och Dunderklockan. Och den är ute, den har setts av folk och det är kul. Och nu tänkte vi prata lite om det.
Exakt. För att jag antar att det är ganska många där ute som funderar på att jobba, eller de vill jobba inom film och fundera hur det går till i Sverige och så. Mm. Och min första fråga är ju bara, Fabian, först och främst, vad är din, liksom, vart började du? Du gick, efter gick ut grundskolan, hur kom du hit?
Mm. Allt började 1999. Nej, men...
När du såg episode 1 eller något?
Ja, precis. Okej, så du vill höra...
The whole story.
För filmutbildning, eller?
De aspirerande lyssnare där ute som... Eller de inte aspirerande lyssnare, men lyssnare, men som är aspirerande manusfattare.
Min story är ju mer av så här, fylld av saker du egentligen inte ska göra.
Ja, men det är bra att höra.
Trots att jag är där jag lyckades komma, så var det inte... Jag vet inte, det är det som är så svårt att säga. Är det på grund av det i slutändan, eller hade jag kommit hit utan... Det är liksom the butterfly-effekt över det. Jag tror det bara det jag vill säga nu är, eller det jag vill säga med det här är att så här, om ni hör det här och tänker, oj, det där har inte jag gjort, det är inte så farligt, eller du behöver inte ha gjort det, så det är lugnt, det är ingen fara, och det är inte som att jag har gjort speciella saker. Så att, nej, men så här, från barnsben vill jag liksom pyssla med någonting visuellt. Så först var det skådespelare, då hade vi vår skådespelarperiod vi båda hade. Hippipora och vinner och förlorar och allt det där.
Ja, gud ja.
De hårda åren.
Ja, struggling actor-åren.
Precis. Och, ja, det var tufft. Så mycket droger. Nej, vi var barn. Mycket gratis godis på inspelningar. Mycket Mariekex var det. Mycket
var det? Nej. Ja.
På Hippipora var det en massa Mariekex. Det var typ det vi levde på.
Vinner och förlorare, så fick vi en fri biljett på bio till just den
men
filmen.
Blev ni inte matade?
Nej.
Ni stod väl ute i flera timmar?
Ja, inte bara minns. Jag för mig att vi inte gör det.
Hippipora var ju... Det var ju 2 veckor tror jag jag var på den inspelningen. Och då fick vi, då hade de ju, och det var allting involverande skolan, vilket var 90% av filmen, och då var ju, då hade de ju en skolmatsal, så hade vi bara tagit in den kökspersonalen, och så fick vi kall mat varje dag. Jag går, ris och kassler var väldigt vanligt, med ingenting till, och det var alltid kallt. Och
sen, fick ni äta det, eller var det till filmen?
Nej, det, vet du vad, du har fan rätt, ja, det var till filmen. Det var till filmen, just det. Bra att du sa det.
Jag tror att ni fick äta på riktigt, däremot så i scenen.
Det fick vi inte. Jag tror där var det, då var det bara Skog och Holmslimpa och Mariekex. Är vad mitt minne säger. Så bli inte arga nu, ni som jobbar så, på den produktionen.
Teresa Fabek, if you're listening.
Nej, inte alls. Men så det var mycket, såna grejer. Och så var det... Det här är bara creepy, men det är bara en kul anekdot. Det var ju... jag tror det var Blackebergsskolan.
Okay.
Eller Blackebergsgymnasium. Det spelades in i. Och då hade de en stor... alltså en stor, stor sal. Alltså det var lite som sån här... Jag vet inte vad man kallar det. Det var en stor sal där alla gick fram och tillbaka. Som en stor...
Korridor?
Ja, men det var bara en superstor sal. Mm-hmm. Där, vet du, trapporna var där, gångarna till olika... Du vet, var den stora samlingsplanen.
Som ett atrium,
och som en innergård inomhus. Och där var även datasalen, så det var datorer. Och de hade... för att det var ju jävla mycket ungdomar. De skulle ju fylla en hel jävla skola med statister. Så då fick ju folk använda datorerna. Och då var det ju så här, det var ju någonting som hette typ 1-2-3-spill. Kommer du ihåg det? Som var någon slags så här spel...
Jo, just det. Ja, fan, det har inte jag tänkt
det
på.
Dåliga sån här dataspel.
Ja.
Så här simpla grejer. Jag tänker Gameboy-spel.
Sataka. Achtung die Kurve.
Men,
ja. Men jag tror inte att den kom därifrån.
Nej, det kom inte därifrån. Nej. Men det är typ åt det hållet. Så det var ju oss vanliga ungdomar som gjorde det. Och sen fanns det de som satt med sin jacka över sig själv och datan. Och där hände det väldigt hemska grejer.
Syns det i filmen?
Nej, nej, nej. Det var inte under själva inspelningen. Det var det folk pysslade med. Men ja, mycket barnförbjudet ägde rum under de jackorna.
Och då känner du, det här vill jag jobba med.
Det här vill jag jobba med. Nej, men okej, okay, så det var skådespelarfasen, och sen ville man bli regissör, som jag tror många som lyssnar på det här har gått igenom det, eller fortfarande liksom vill bli de här sakerna. Och det var inte förrän gymnasiet jag insåg att jag ville skriva, för jag insåg att alla ville bli regissörer, och jag tänkte, det här kommer inte gå.
Alla vill bli gitarrister, så jag spelar bas.
Ja, men lite grann så. För det var det jag kom, för det fanns aldrig manus. Och då tänkte jag, men om jag är den som skriver manus, då låter alla mig vara, och jag kan liksom, jag kan bli bra på det här.
Och du kan styra alla andra egentligen. Ja. Liksom.
Och jag tyckte om det, för jag, liksom, jag skulle göra en kortfilm med en kompis, och sa, oj, vi har inget manus. Så vi skrev ett manus, och jag insåg bara, oj, det här var för kul. Det var skitkul. Men jag kände, men jag måste lära mig någonting. Så då köpte jag Sydfields screenplay, som jag ofta tjatar om i den här podden, och blev sådär, oj, okej, det här vill jag absolut göra. Jag är ju sån här neat freak som gillar att organisera upp saker. Jag gillar symmetriska grejer. Jag gillar att ställa upp saker i perfekt symmetrisk formation på mitt skrivbord och sånt där.
Om jag någon gång sitter och fikar med Fabian, så prova att lägga hans bestick lite snett framför, för han kommer omedvetet att rätta till dem hela tiden.
Precis. Och det, jag tror det är därför jag drogs till manus, för det är ren struktur. Perfekt struktur. Och också texten är struktur. Så allting ser perfekt ut på sidan. Allting ser, det är så fint organiserat. Man blir alldeles där varm inombords. Jag gillar den biten. Det är motsatsen till kaos. Och det drog sig till någonstans. Så det var det. Så under gymnasiet då var jag den som så här skrev allt. Så då fick jag drev filmklubben där. Och filmklubben hade som ett så här klubbrum som skolan hade liksom gett till oss. Som var bara en så här, ett rum utan fönster och en dator.
Eftersom du pluggade då också media.
Ja, precis. Jag pluggade med medieproduktion. Så det var film och tv-produktion. Och jag fokuserade sen mer på tv än film. För att tv-produktionen var mer lik den riktiga världen. Filmproduktionen var inte alls lik den riktiga världen. Och så skrev jag typ alla tv-produktioner. För att ingen ville göra det. Så jag tog på mig. Så kunde jag sitta själv i det där rummet och bara jobba. Vilket var skitkul. Och efter det... Då ville jag ju fortsätta med det. Men jag var för stolt för att söka till filmvetenskap.
Okay. Jag
tänkte så här, dit går bara folk som... Nej, töntar. Det här, man lär sig inte om film. Man lär sig om film, man lär sig inte göra film där. Bara så här, men jag visste inte vad jag skulle göra istället. Så jag började praktisera på ett bolag. Och, på ett program som heter Ballar av stål. Som kameraassistent. Och vi kan göra ett helt avsnitt om den tiden i mitt liv. För det var... traumatiskt och roligt samtidigt.
För ni som känner Fabian, så är han ju, jag ska inte säga folkskygg, men du tycker inte om att dra uppmärksamhet till dig direkt sådär på stan.
Nej, precis. Så att Ballar av stål, för er unga lyssnare, var ett program Så det var ett dolda kameraprogram. Och stoppa mig om jag pratar för mycket om mig själv. Det känns weird
det att prata om det. Det är liksom med meningen.
Okej, okay, sorry. Men, stoppa mig och lyssna om jag pratar för mycket. Nej, men så Ballerstor var ett dolda kameraprogram och jag var den dolda kameramannen. För den riktiga kameramannen kunde ofta sitta i en sån här stor van med tonade rutor och var väldigt så här tryggt och skönt och varmt. Och jag var tvungen att stå ute och frysa med en sån här väska som hade så här skurit ut ett litet hål och lagt ett plexiglas och så hade jag en vanlig DV-kamera. Det var inte avancerad teknik. Det var lite, det var precis när GoPro precis kom, de var rätt dåliga då. Så vi hade inte riktigt så här, nu är det ju skitlätt att bara fixa en bra dold kamera som inte syns, men det kunde vi inte riktigt göra då. Så det var jättepetigt, för vi hade skurit ut ett till hål då på insidan av väskan, sidan mot mig. Och där då kunde jag se den här skärmen då, som man vecklar ut från DV-kameran för att se att jag ens riktade rätt.
Och så bad du alla att hej, kom för att prata lite grann i min brosch här.
Ja, men typ lite grann så. Och även om jag berättade om, jag har säkert sagt det här i podden, men det är min favorit. Det var den värsta stunden. Och det var när, så det var någon karaktär som hette Mamman, som var en dålig mamma och gjorde liksom obscena saker framför folk, oftast involverat barn, att hon antingen var gravid. Det var en gång hon gick in på apoteket med liksom höggravid mage och bad om dagen efter piller.
För er som inte är här så bryter Fabian nu ihop i skratt.
Den var faktiskt lite rolig. Den måste jag ge dem. Det var för sig också hemskt. För att då var vi... Det var då det bara fanns ett systembolag. Eller förlåt, ett apotek.
Mm.
Det statliga. Så att, okej, så nu gör jag en story i storyn. Men så det här var när, så vi skulle göra den biten. För det gick inte heller så bra. Eller den här, det var den här som inte gick bra. Den här gick bra. För då gick jag in. Jag skulle ju gå in först då, på alla de här situationerna för att så här, ställa upp mig ordentligt. Så då ställde jag mig på apoteket, låtsades kolla på Ipren eller eksemkräm eller vad det nu var där. Och det tar oftast en stund innan skådisen kommer in, så det inte blir... Alltså vi spelade in de här mitt på dagarna, så det var ingen annan där. Så jag ställde mig, så jag stod med, typ i hörnet för att få... Så här, jag måste stå så att jag kan få in dörren när hon kommer in. Men det är också ganska nära kassan där den enda personalen är. Och jag står där och låtsas kolla samtidigt som jag har koll på dörren. Och av någon anledning så lyckas då den här personalen rikta sina ögon perfekt mot min väska och ser. Alltså såg du det så såg, var det uppenbart vad det var. Hon ser den och blir sådär, man ser hennes ögon spärrar upp och tittar på mig och säger, vad är det där? Och mitt klassiska svar är, nej. Och jag bara fryser. Hon bara, vad i helvete är det där? Och hon blir flyförbannad med all rätt och superparanoid. Hon vet ju inte vad det är. Är det här liksom espionage? Alltså någon som, vet, ska, och det är ju jättekänsligt på apoteket. Det är kunder som, alltså filmar någon så här. Det är ju väldigt känsligt. Alltså privatbiten av det är superstor. Så hon direkt börjar bara gallskrika på honom. Det här är ett statligt bolag. Du kan inte absolut, du vet, ge mig din legitimation. Och jag är liksom 19, jag visste inte bättre. Nu vet jag att man inte får ge sin, eller man, ingen har rätt att kräva legitimation av dig så länge de inte är polisen. Så jag ger henne min legitimation, hon springer iväg med den. Och jag har lite sån här intercom walkie-talkie i armen, så jag liksom så här, alert, 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 kom och hjälp mig.
We got a turd in a punch bowl.
Och så kommer hon tillbaka då, den här anställde då, med liksom en så här papperskopia, så här, jag har din legitimation, så jag har dina uppgifter. Men det är inte jag, det är det här bolaget. Ja, du vet, hur det skraj och ledsen som helst. Jag tror nu kommer apoteket stämma mig. Men det gick bra, det gick bra. Producenterna kom in, rusade sen och räddade mig. Men det var en sån här traumatisk situation.
Mm, men det var inte det som det var historien.
Nej, den jag mådde sämst över var när arga mamman skulle in då med sin bebis. Då hade de en skådespelarbebis, eller inte så mycket skådespelare, de visste inte vad de var. Men de var en bebis och de skulle in på en porrbutik. Och hon skulle handla liksom dildos. Och sen skulle hon även så här, jag köpa en dildo till barnet som en tuggleksak. Mm. Nu bryter Victor ihop.
Ja.
Och då var det ju samma som visade där. Jag måste gå in mitt på ljusa dagen i en liksom så här, ganska sleazy porrbutik. Inte de här, så här high-end fina som man kan se på gatan ibland som är lite sån här lyxbutiker. Utan det här var liksom, det är skynken, det är tonade rutor och ja, tatuerat folk som jobbar där. Och jag kommer inte ens ihåg vad det här var någonstans. Det var någonstans.
Jag vill inte berätta.
Nej, jag vill inte säga var det låg någonstans. Men så då gick jag in. Jag är liksom 19 bast. Och det är verkligen, det står typ en trenchcoat-gubbe där inne. Alltså, så, det är så klassiskt. Bara, det här är som i en Hollywood-film.
Har du fått snuttebutten? Ja. Har du fått in den där elefantbajs 2000?
Vill ha något med romantik också. Men,
utan tvillingar i Düsseldorf.
Just det. Så jag går ju bara in där och börjar, för jag vet ju också att det här kommer ta en stund, så jag måste bara kolla från början till slut på allt. Så jag står och kollar på pisker, håller igen, liksom, så jag står och liksom knackar den här dildon i väggen för att se, är det någon, liksom, är det en styv? Jag vet, bara gå igenom allt och bara mår jättedåligt. Och
så, hur länge var det?
Ja, men typ 5 minuter. Och det känns som 5 timmar. Och du, som du som känner mig, jag gillar inte såna här situationer, och jag blir väldigt lätt sådär obekväm. Så jag bara poröst svettas. Men det tänker jag är ganska vanligt i en sån butik. Så
kom de fram och försökte hjälpa dig?
Ja, precis. Jag kan hjälpa dig. Nej. Det var inte en sån butik.
Nej, okay.
Det var väldigt freaky. Och till slut kom då mamman in, och de körde så stick. Och det gick bra. Det var liksom en kul grej, och de fick de reaktioner de ville av personalen, som blev väldigt sådär. För det var det som var lite jobbigt med den här mamma-karaktären, för att många blev självklart väldigt upprörda över många situationer. Och det var väldigt svårt att få kul reaktioner som var så här. Utan folk var såhär, åh herregud, alltså, och då blev det bara jobbigt.
Ja.
Hur som helst, så det gjorde jag ett tag.
Sonneby City Sport kommer från den där, va?
Vad sa du?
Sonneby City Sport, Martin Sonneby, ja, skulle, men den var ju fake.
Den var fake, och det var från första säsongen. Jag jobbade på andra säsongen, så jag var inte det. Sonneby var med i min säsong, så jag jobbade med honom.
För den han har, att han hoppar upp på ryggen på... Nej, inte hoppar upp på ryggen. Det var en grej. Men den här när han slänger en öl i ansiktet på några Hammarby-huliganer under ett derby. Nej, det är inte på riktigt.
Nej,
alltså, det är helt
nej, men det var inte på riktigt.
Ja, men och sen så, för det var ju uppenbart också när de gick omkring och filmade ute på stan. Och då var det så här, hur mycket folk som helst. Sen klipp till och typ helt tomt i hela Solna. Och så sitter de på Dick Turpins. Liksom, och så typ kastar en öl på dem, och de försöker jaga honom. Men det är så uppenbart att det är liksom så här, åh nej, vad gör du? Alltså, det var inte riktigt.
Inte riktigt så. Och barnen var helt tom för övrigt, de här, förutom de AIK-erna inom parentes.
Tecken.
Nej, så det var första säsongen. Jag gjorde andra säsongen då Sonneby var med också. Han var supertrevlig, och då gjorde vi någon sketch som också gick fel. Han skulle vad kallar man det? Alltså snålåka, taxi.
Mm-hmm.
Så då skulle han plocka upp, typ, eller ta en taxi från Hornstull, och sen skulle han ta den då dit vi var. Och då skulle han liksom hoppa ut ur taxin och kuta, och man skulle se om taxichaufförerna sprang efter.
Vilket de gör, eller?
Nej, vissa bolag, jag ska inte säga vilka, känner att det inte är värt det.
Mm.
Och nu har de kameror, men då sa de så här, men vi gör, det är som policy, det är inte värt det. Mm. Nu har de ju kameror, så att nu kan de liksom få dem. Men det var de bra bolagen. De lite mer shady, en drog en kniv.
Whoops.
Ingenting hände, man liksom ryckte fram den. Så det blev lite awkward att gå fram till honom sen. Så att, det finns så mycket historier.
Blev han med i programmet sen?
Jag tror inte det, för det blev...
Det känns som att det måste vara lite dålig stämning.
Ja, det var lite dålig stämning. Jag tror inte jag har skrivit på något avtal, så jag tror inte jag har någon sekretessunderlag. Men man vet aldrig, så jag ska hålla mig lite... Hålla lite försiktigt här. Men det är så många konstiga situationer som händer där. Och...
Men du fick inte skriva manus då?
Nej, då fick jag inte skriva manus. Jag fick inte, där hade ingenting. Det var bara liksom, jag försökte hitta praktikplats på produktionsbolag. Och här är ju också en sån här liksom, det är den branschen där. Och det är ganska uppenbart så här, ingen vill ha dig där. Alltså, nej, men det är lite så, alla vill ha praktikanter för att de är gratis. Men du vet, det är ingen som så här bjuder in dig till det, för
så.
Det är en liten bransch, det är en liten värld, och de som har sitt jobb är väldigt glada att ha det jobbet och vill behålla det jobbet. Så det är inte så många som säger, hej, konkurrent, kom in. Och det märkte jag också. Alltså, jag praktiserade sen också på... det var... Jag behöver inte säga vad det var. Men jag träffade många manusfattare. Och de flesta var inte så trevliga.
Mm.
De såg en som ett direkt hot och försökte nästan övertala den att inte göra det. Men det var också, alltså, nu snackar vi 10 år sedan, det är en helt annan liksom medievärld. Då var tv inte som det är idag, det var bara så pass många filmer som gjordes och alla slog som samma yta. Nu är det ju liksom, tv-serier finns överallt, du har nu via Play och du har C-more och alltså, både 4:an och SVT producerar mycket mer. Alltså, det är så mycket mer utrymme för oss alla, så att, jag tror inte det är samma miljö idag. Men då var det liksom, det var inte alla som ville se en ny manusfattare dyka upp, och särskilt en så ung och naiv, glad liten person som jag var.
Men det är väl också så i vissa branscher som, citationstecken, alla vill jobba inom.
Ja.
Alltså det är utbud och efterfrågan.
Jo men verkligen.
Vill alla vara där så är det klart att det blir sämre villkor och lägre löner och mer praktikantjobb. Det är samma sak i journalistbranschen också. Alltså.
Mm. Och det handlar också, alltså det fyller också en funktion, för där får man verkligen visa vad man går för. För jag, nu efter många år, och jag har många vänner i både film- och tv-branschen, och man märker de som kom längst var de oftast, inte alltid, men oftast de duktigaste. De som verkligen låg i, kämpade, tog de där gratisjobben, men sen visade att de var värda mer så att de kunde inte sen tacka nej till dem. Och det var ju så du var tvungen att visa att, så här, visa att du är så pass bra. Vi kan komma till det i historien.
Mm.
Så jag praktiserade där. Jag praktiserade på ett annat bolag som då var tidigt streamingbolag. Som man satsning några försökte göra. Jag vet inte säga vad den hette. Men, och där träffade jag en filmproducent som jag fortfarande kom med idag. Som heter Patrick Sobieski. Som jag tycker var en av de bästa producenterna som finns.
För övrigt, regisserade han eller producerade han?
Han producerade bara.
Nej, men jag tänkte på filmen.
Filmen Vampyrer.
Ja.
Han producerade den.
Den gick upp på bio ju.
Den gick upp på bio. Mm. Var Nonstops första egenproducerade film.
För er som har sett den så är det ju den här vampyrfilmen i Stockholms miljö från typ 2008, 2007 där någonstans.
Kom precis när Låten Etta komma in. Mm. Så det blev lite överskuggad av det. Men så där träffade jag Patrik och också många andra manusfattare, men var en jättebra skola, träffade rätt personer som var villiga att läsa ens grejer och kritisera det. Och det är en väldigt värdefull grej. Det är den bästa skolan du kan ha. Hitta folk som är duktiga på det de gör, få dem läsa dina grejer utan motivet av att göra av dem, utan säga, hej, vill du läsa och bara säga vad du tycker? Och där, det var liksom den bästa skolan jag tror jag har haft. För sen började jag ju plugga. Jag kände ju så här, men jag måste plugga något prestigeigt för att komma någon vart.
Mm.
Och det var ju Dramatiska institutet, eller nu heter det Stockholms SDDH, låter som en könssjukdom. Fan heter det? Svenska
inte.
Dramatiska högskola.
Jag vet inte.
Dramatiska institutet hette det förut. Mm. Dit ville jag in. Men visste att det var toksvårt och det kostade pengar och det var en massa sådana där grejer. Men så hittade jag en utbildning som var liksom också väldigt högprestigig, men inte alls samma tryck på den, som heter Biskops Arne. Och de hade en att skriva dramatik i den utbildningen.
Mm.
Och den tänkte jag, men det där skulle se bra ut på papper. Så jag ville plugga där. Jag sökte, kom inte in. Tänkte så, men jag är för oerfaren. Det är klart att jag inte kommer in. Så jag måste liksom visa även här på papper att jag kan. Så jag försökte hitta så här ganska medelbra manusutbildningar. För att bara få det på papper. Så då hittade jag film och tv, någonting, att skriva film och tv i Dalarnas högskola i Falun. Och de hade en grundkurs då som var bara 3 månader.
Mm.
Tänkte jag tar det, då har jag det på papper och ska söka nästa år till. Så superbra. Så jag ansökte det, kom in, insåg då att det var en 3-årsutbildning, men som jag bara hade sökt grundkursen, så alla var ju där för att liksom så här, hej, bli polare och vi ska leva tillsammans i 3 år och göra film tillsammans. Så jag var där så här, men jag ska bara vara här en stund. Så det blev några konstiga 3 månader där jag satt ensam på mitt rum med en rumskompis som jag inte kom överens med. Och, ja, det var inte superkul faktiskt.
Nej, det låter inte. Du har inte sålt in det direkt.
Nej, precis. Så jag gjorde det i alla fall, fick inte så mycket ut av det. Och i saken är ju också, jag läste ju så mycket själv. Jag läste böcker, alltså Robert McKee's Story, och då hade en gång Sid Field och några andra böcker, och framförallt manus. Och när jag jobbade för Patrik, så varje manus som kom till honom gav han mig. Så här, vill du läsa det? Så jag läste också manus via honom. Och det är en gång den bästa skolan. Och efter det så sökte jag till Biskops Arne igen. Då kom jag in. Men som jag förstod sen, det hade mer om att jag hade sökt en gång tidigare än att jag hade utbildat mig. Och nu tror jag inte, tyvärr, Biskops Arnes skriva dramatik finns kvar. Jag tror de har tagit bort den kursen. Så jag vet inte om man kan söka den nu. Ni får kolla upp det. Så jag kom in på den och jag läste den i... nej, just det. Vet du vad det var emellan? Just det.
Nej, vad var det emellan?
Stoppa mig om det här är ointressant.
Nej, det kör.
Det kommer inte bamsa. Så, efter skriva dramatik... Så, jag vet inte vad det var. Var det pappa man kunde söka varannat år? Jag kommer inte ihåg, det var någonting i alla fall att jag inte sökte till Biskops Arne. Jag behövde någonting däremellan. Så då skamset med svansen mellan benen, så släpade jag mig själv till filmhuset i Stockholm och läste filmvetenskap.
Ja, den där som du har pratat ner hela tiden. Ja.
Och det är liksom så här. Det är jättekul att gå upp liksom på morgonen och sätta sig i en biosal och kolla film. Liksom. Det är skitkul att lära sig kontextuell analys. Men alltså, vill man göra film så kanske inte det är vägen att gå. Vill man bli filmkritiker, filmanalytiker eller liksom så här, doktor i film, skitbra, gör det om det är det du vill. Men vill du göra film? Nej. Kolla upp vad de läser för böcker och köp de böckerna istället. Och nu med Netflix och HBO, alltså alla streamingtjänster finns, så kan du fan kolla på hur mycket film som helst för inte så mycket pengar. För ja, så jag fick inte så mycket ut av det. Och det var liksom, det var mest för att hålla igång, för att jag ville bara göra någonting inom film, och jag kunde inte göra det året, så att då var det bara så, ja, men då tar jag någonting, fan. Så jag gjorde det. Efter det kom jag på Biskopsane. Mm. Så var det. Och där läste jag. Och det var så här, Biskopsane var en jättebra utbildning, men det var inte riktigt det jag var ute efter, för det var det. Ja, oh, jag skäms så mycket för att jag hade ju pluggat så mycket manus för att jag hade så här mindervärdskomplex. För jag tänkte så här, det kommer vara massa, liksom, alla kommer kunna så mycket där, jag kommer inte kunna någonting, så jag bara fortsätter plugga. Och när jag kom dit, jag var typ yngst där, eller en av de yngre, och insåg att ingen där, med all rätt, och det är inget att ta, alltså det var jättefantastiska människor, men alltså, det var inte det utbildningen handlar om. Uh-huh. Utbildningen handlar om att skriva, att få uh-huh. utrymme att skriva. Det handlar inte om, så när jag började prata om struktur och sådär, så var lärarna tvungen att stå på och säga, men du, det är inte det vi gör här.
Men vad gör de
så då? Jag måste ha varit framstått som jättearrogant. Så jag ber om ursäkt om det är några gamla klasskompisar som lyssnar. Tror inte det. Men hur som helst.
Vad då att få utrymme att skriva? Här, hämta barnen sent på dagis så att du hinner skriva en timme. Vad är det då?
Ja, nej, men alltså, du skulle öva på att skriva, få utrymme att skriva mycket och få lite guidning liksom, av manusfattare i branschen. Så det ska man ge. Jag hade jättebra lärare.
Mm.
Som heter Anna, och hon är liksom aktiv manusfattare och var liksom helt fantastisk. Så första året, jag läste 2 år, så första året lärde man sig liksom så här, du får lära dig du får skriva radioteater, och då kom någon och föreläste från SR om så här producerar vi radioteater, men det var inte så mycket struktur, det var mer liksom världen. Och sen lärde jag skriva pjäs, lärde jag skriva en TV-serie, lär dig skriva en film. Du vet, alltså, så mm. man fick testa allt under ett år i stort sett. Och sen bara så här, skriv. Vilket också var jättebra, för det hade jag gjort minst av. Jag hade pluggat mer än vad jag hade skrivit. Så jag fick faktiskt, så det var jättebra för det, att lära sig faktiskt skriva mycket. Och andra året fick du ta på dig ett stort projekt.
Mm.
Så då kunde folk skriva en pjäs eller skriva TV-serie. Så jag skrev en film. Filmmanus. Så det var det. Och då får du en handledare. Och då fick jag då Anna, som man då träffade en gång i veckan, och hon läste allt det man hade skrivit den veckan, och så gick man igenom det tillsammans. Så det var faktiskt väldigt bra, men det är det här liksom, är det värt att göra det? Det vet jag inte.
Men med alla studier, alltså det är ju samma sak som jag pluggade ju till civilekonom, eller man blir ju inte civilekonom, man pluggar civilekonomi typ.
Enligt den där, det är ju någon som gör en reklamkampanj nu om att så här, hitta folk som har pluggat civilekonomi, och så inte fråga folk på stan vad du pluggar, och så till slut när de har berättat allt de pluggar, så men du är faktiskt civilekonom, visste du det?
Nej.
Och så sätter de en klistermärke på dem. Har du sett den?
Nej.
Okay.
Nej, men alltså hela den grejen med att plugga är ju, jag har ju typ aldrig fått användning för det jag har pluggat, och jag pluggade ändå i 4 år.
Absolut.
Alltså så här, det hypotetiskt är ju så här, du ska sätta någonting på pappret att du inte är dum i huvudet.
Men liksom. Det är ju det. Finns inte ett produktionsbolag, filmbolag, var nu när som frågar om ditt CV på liksom så här, ett vanligt CV.
Mm.
Vad du har pluggat. Och TV lite mer så, alltså om du jobbar inom TV, alltså live-TV och TV-produktion och sånt där, för att de måste veta att du inte är helt dum. Men de flesta är så här, bryr sig inte vad du har pluggat. För liksom, har du gått många manusutbildningar, det ger dig inte cred. Det kan ge dig cred ibland av att ha det namnet bakom dig som en lite så här seal of approval, men det är, mer än så gör det inte.
Okay.
För det var det lite det som då hände. Så jag gick den utbildningen och blev mer lite så här frustrerad. Och det är mitt fel, det är inte utbildningens fel. Det är jag som bara inte liksom hade läst det finstila. Liksom.
Mm.
Men så hände det ett par grejer. Ett filmbolag kom över och föreläste. Så här, producenter och manusfattare. Och då fick jag en ny som, eller det var en producent på ett bolag som sa, men vi söker lektörer. Och jag visste inte vad det var. Hon förklarade sig. Jo, men det är, vi får in mycket bokförslag. Eller vi är intresserade av vissa böcker. Och då behöver vi någon som läser dem, bryter ner dem åt oss och liksom strukturerar upp det för en eventuell film. Så om de får in en bok, antingen som redan har varit en hit eller som bokförlaget skickar in den som har kommit ut, så ska man då som lektör läsa boken, göra en bedömning. Är det här en film eller inte? Finns det marknad för det eller inte? Och om det finns en marknad, hur skulle filmen se ut? Så det är i stort sett bara en grej för att så här, producenter inte ska börja sitta och läsa böcker i det, utan de ska kunna få två A4 och bara så här, ritt, och sen lägga det åt sidan. Och då hörde jag att det var det de sökte. Och det är så här, det betyder nog att fler filmbolag gör det här. Och jag hade lite tidigare haft kontakt med produktionsbolaget Tre Vänner. För jag hade via en vän hört talas om att de sökte manus, så jag hade fått ett möte med dem. Det gick ingenstans, men jag hade träffat några där. Så jag kände, men fan, de lär i alla fall öppna sin mail. Så jag mailade, jag vet inte om ni ska göra det här heller. Jag mailade alla. För Tre Vänner då hade, var en av de få produktionsbolagen. Inget produktionsbolag hade ju någonsin mail på sin hemsida. För de visste ju, det stod till och med så här, maila oss inte manus. Och det stod alla några mailadresser. Och det var den enda som var, visste man gick direkt till skräpposten. Men Tre Vänner då hade alla som jobbade där liksom en bild och namn och mailadress. Så jag bara, jag mailar alla. För det lärde ju någon som sköter det där och lär veta, så då måste jag bara pricka rätt människa. Och till slut så svarade en person mig, för uppenbart har typ alla som fått mitt mail bara redirectat det mailet till den personen. Så det är säkert 15 av mina mail. Så då kunde hon inte ignorera mig. Och då behövde de lektörer. Så då fick jag komma dit. Och så jag höll på med det typ ett år, tror jag. Det är ingenting man kan leva på. Alltså det är lite pengar. Och det säger de rakt. Det är ingen som försöker lura. Men alltså, möda för arbete. Alltså du vet, det är inte mycket jobb. Alltså inte
om
mycket
du räknar
pengar.
Ut en timlön på hur långt det tog att läsa en bok och hur mycket du fick, så var det ingenting man blir rik på kanske.
Nej, precis. Så det var inte, det var mer för att komma in. Och jag var glad att göra det. Och jag höll inte det liksom. Jag kunde ha gjort det gratis, för jag ville bara vara där och jag fick träffa nice folk och ha kommunikation med dem och allt sånt där. Och jag fick väldigt bra reaktioner på det jag skrev. Och fick därav möten med dem och träffade många producenter där. Och det blev ett par svängar där jag fick skriva på ett par grejer som tyvärr inte gick någonstans, men jag fick skriva på ett par grejer. Och det var skitkul. Och de som tog hand om oss lektörer, det var lite olika personer från och till. Och sen blev det en övergångsperiod. Tre Vänner blev ju SF sen och allt sånt där.
SF Studios.
SF Studios. Och så det var ju liksom, ibland så bytte de person. Så då började man prata med den personen. Och varje gång det blev en ny person så var jag väldigt sådär trevlig och sa, hej, om du vill ta en kaffe och lära känna mig så kan vi göra det. Och det var oftast det man gjorde. Och en dag så skrev jag då en sån här rapport och fick en ny mailadress att skicka den till. Och det var någon som hette Thomas Tivemark. Och ja, men det var för jag inte reagerade. Jag tänkte inte bara på det. Så här, Thomas Tivemark.
Det är ju ändå the Thomas Tivemark.
Ja,
om
precis.
Man kan sin svenska
manushistoria. Om man liksom jobbar för Tre Vänner så bör man liksom börja vara. Han är alltså en av de tre vännerna. Han har skrivit Svensson, Bert, Cleo. Han skrev på Yrroll också. Eller Lorry. Han skrev på massor. Alltså du vet, en sån här legend.
Han har skrivit allt du gillar, typ.
Precis. Och en bra skådis i sin egen rätt och allt sånt där. Så jag skickade då min grej till honom och sa samma sak. Så här, hej, så här, mitt namn är Fabian, jag gör rapporter. Om du vill så kan jag ta liksom en kaffe. Och så jag gjorde, så han sa absolut. Så jag kom förbi och gjorde det. Vi kom väldigt bra överens. Han var lite intresserad då av att börja liksom så här, utveckla projekt och ta fram mer projekt. Så jag fick möjlighet att pitcha för honom. Så jag pitchade ett antal projekt och vi bara klickade liksom. Och till slut en vacker dag så sa han bara så här, du, vi håller på med, jag vet inte om du vet, men vi gör Bamse-filmerna och vi kommer göra en tredje. Vi har en story-idé. Jag kommer vara med och skriva den. Men vi har en story-idé. Kan du ta en titt på det? Så här, ja, absolut. Jag var liksom bara så ärad att få läsa ett stort projekt de hade. Men liksom inga andra intentioner i mitt huvud. Bara så här, shit, fan vad kul. Så jag tog hem det och läste det. Och samma dag, då du var med.
Vi skulle spela in podden.
Vi skulle spela in podden. Och jag hade inte ens hunnit läsa det. Så får jag bara ett samtal från Thomas. Och han säger så här, fan, vet du vad? Kunde du bara vilja skriva det med mig istället? Absolut, Thomas, jag gör det jättegärna.
Victor! Jag tror jag stod i duschen.
Ja, alltså Victor duschade vanligtvis inte hos mig. Vi hade tränat.
Ja, det är den bilden när du har Argo fuck yourself.
Ja, just det. Så det kan, då finns det ett datum
på. Ja, det är exakt datum på. Den finns på vår
Instagram. Jävlar.
Mm-hmm.
Nej, men så. Det var helt sjukt. Och det är en gång liksom så här, rätt ställe på rätt tillfälle.
Mm.
Och det var helt sjukt. Och liksom, Thomas lyssnar uppenbart inte på det här, men
jag
liksom,
Thomas Timmark, if you're listening.
Ja, men jag är så tacksam att liksom han måste ju övertala producenterna och SF att säga, hej, jag har en 25-åring här
som inte skriver någonting.
Som inte skrivit någonting. Man har hängt i korridorerna här i ett par år och liksom, jag tror på honom. Och det måste ju han ha sålt in. Mm. Och sen har producenterna väljer att göra det. Och sen att jag träffar producenterna. Och de, alltså, alla har varit så sjukt jävla schyssta genom hela den här processen. Det har varit så pass bra så jag tänker så att så här bra kan det inte vanligtvis vara. Det här är liksom once in a lifetime, once in a place. Du vet, alla har varit helt otroliga. Och superschyssta. När jag har vanligtvis varit... Där man inte är som bäst behandlad som ung aspirerande inom mediebranschen. Det är liksom bara så det är. Men de har varit så helt fantastiska. Från början till slut och fortfarande är liksom hör av sig så här många sett Bamse nu och alltså, alla är så exalterade och det är så kul och det är så viktigt att jobba med folk som så här ger en energi och inte suger ut energi, vilket också är vanligt i media. Så att bara där liksom helt fantastiskt. Så ja, nej, men så det var så jag fick Bamse, så vi började jobba tillsammans då. Och hit the ground running. Det var ett projekt som redan var liksom som redan rullade, så jag hoppade ju på det. Så det var ju inte den här tiden så nu har jag ett halvår på mig. Jag kunde inte gå method. Nu ska jag läsa varenda Bamse-serietidning, kolla varenda grej. Och liksom, så här, jag ska gå till Kolmården och hänga med Bamse.
Och leva som en av dem.
Precis, jag ska sova i hans hus där. Och bara äta honung. Jag har diabetes nu. så det var bara så här, kuta. Så jag sprang dagen efter det så sprang jag till Comic 7. Och då hade de... Då hade de öppnat källaren. De har ju en källare där med liksom arkivet av deras gamla grejer. Och där hade de så här gamla Bamse-volymer av de, så här de första publicerade som Rune gjorde. Så jag plockade första volymen och köpte den. Och så här, det här är nog det jag behöver. Och jag hade inte tid än en gång. Alltså det var så pass tätt inpå och snabbt att jobba. Det fanns inte tid. Så här, vänta, får jag bara läsa de här grejerna? Jag var tvungen att kasta mig in i det ganska snabbt. Och jag ville samtidigt inte retroaktivt liksom läsa heller, så jag försökte jobba mig samtidigt i början och sen bara valde jag att släppa alltihop. Och liksom så här, bra, nu kan jag jag är uppvuxen med karaktärerna, jag har sett de andra filmer, jag vet liksom, jag kan världen och karaktärerna. Nu gör vi vår grej. Och det var en grej som var ganska coolt, för i en tidigare manusversion, en av de tidigare, så skrev jag in ganska mycket roliga så här, som jag gillar universum tänk, så skrev jag in lite som att allting som har hänt i Bamse har hänt.
Mm.
Det här är liksom, de här gamla tecknade serierna, det har hänt. Så jag skrev in lite roliga, vad ska man säga,
anekdotiska,
nudge-nudge-grejer.
Mm.
Och
like when we fell into that nest of Gongars.
Ja, men lite grann så. Och det var de första noterna jag fick från Bamse-förlaget, var just det här att skitkul, men vi gillar att titta framåt. Du behöver inte liksom gräva i det förflutna.
Mm.
Vilket jag tyckte var ascoolt.
Mm.
Så det var någon av de här första att bara, oh shit! Det har jag aldrig tänkt på. Det är ju såklart, det är därför karaktären fortfarande finns. För de har hela tiden varit medvetna om att så här, framåt. Liksom, sitt inte och rota i det gamla, framåt. Och det var också ett sätt för mig att säga, okej, men då, nu släpper jag allt det där.
Mm.
Liksom, vi kan grunden, vi vet karaktärerna, nu gör vi vår grej. Och det var skitkul.
Hur var första mötet?
Jag kommer inte ens ihåg första mötet. Nej, men första mötet, alltså det var ju jag och Thomas som troligtvis, jag tror jag träffade producenten strax efter. Jon som var helt fantastisk. Och det var ju mer liksom avtalssnack och allt sånt där.
Mm.
Tråkigt, men också bara
pepp första och vision. Liksom.
Men det var då första, alltså första, det var ju bara så här. Så vi hade första story som vi började utveckla på.
Hur mycket hade ni då?
Det var premisser i stort sett. Och då var det, alltså det som alltid varit så här consistent, det har varit underklocka-biten av det.
Mm.
Alltså, okay, så ni som inte har sett filmen, och det så här, filmen handlar om nu att dunderklockorna, som då är det hemliga receptet i dunderhonungen, det är en blomma, brinner upp på farmors vind. Så då måste Skalman och Liskut ge sig ut för att åka till Klippön, det är den enda platsen som klockorna växer. Medan Bamse måste vara kvar i kullarna med väldigt lite honung kvar och hålla upp skenet av att fortfarande ha honung och vara stark.
Mm-hmm.
Men samtidigt smider Reinard Rävenplan med varje kusinerna av att delvis konkurrera ut Bamse, att han ska bli den nya hjälten i stan och därför kunna konkurrera ut Bamse och sen kunna styra skurkarna och liksom att de kommer kunna. Så om vi konkurrerar ut Bamse och Bamse inte behövs längre, då kan vi göra vad vi vill.
Mm.
Samtidigt som de har fått nys om att det finns en skatt i Gammelskogen.
Ah.
Så det är liksom plotter. Och så dunderklockan var alltid där. Det var en annan story i början. Jag ska inte säga för mycket. Men som vi testade och som vi sen inte riktigt var nöjda med. Så vi ändrade. Och så vi höll på ett bra tag först med den första storyn. Jag tror vi skrev nästan ett helt manus med det. Och sen kände man, nej, men det här känns inte rätt. Vi går en annan väg. Så då gick vi en helt annan väg med liksom, den andra plotten som inte var dunderklockan. För den har varit nästan den samma hela vägen. Och så mötena, det var ju liksom jag och Thomas som satt och spånade tillsammans. Vi grejer liksom de bästa stunderna i mitt liv, sitta med den här mästaren, alltså så här Yoda.
Som kan dra referensen. När jag skrev det här skämtet i Bertil Storskulden så...
Han gör ju inte det, för han har integriteten, mannen. Men jag var ju en fanboy. Så jag så här, frågade honom hela tiden. Så, men hur var det liksom Bert och allt sådär? Så, alla de här karaktärerna, bakgrunden, hur gjorde ni? Du vet allt det där. Så jag var ju...
Drog du skämtet, det var två fåglar som var ute och...
Nej, jag gjorde inte det. Men jag var ju bara så himla... Jag beundrar honom så satans mycket.
Mm.
Och så otroligt ödmjuk, fin person också. Det var, alltså det, bara det var helt otroligt att sitta med honom. Och också, alltså det var, och han var så himla ödmjuk också med att så här, det här var vårt. Det var inte som att jag eller att han liksom tog över det, eller att liksom, det var vår grej och det var superkul. Så vi satt oftast så här, början på veckan, spånade tillsammans. Eller vi spånade först ut hela storyn.
Mm.
Och sen brukade vi göra så att så vi la liksom rälsen tillsammans. Jag typ gick första biten. Så jag kanske skrev 10 sidor. Och sen gav jag det till honom. Och så skrev han om det. Och sen så gick vi igenom det tillsammans. Sen så skrev vi 10 sidor igen. Och sen så fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det var en jättebra process. Och hur kul som helst. Men sen är det också annorlunda med animation. För det är en helt annan manus. Liksom. Vad ska man kalla det? Process. För att med film är det ju mer, alltså du har manuset, du skriver om det, producenten kollar på det, du gör några omskrivningar och sådär, regissören och sådär. Men sen är ju manuset låst.
Mm.
Och då går du och filmar det. Men animation är ju såhär, du gör lite hela tiden, du kan alltid göra lite små ändringar. Så att du var ju hela tiden liksom på givakt om att såhär, nu kan någonting ändras. Och det var man ville att göra. För oftast var det alltid av, alltså, eller det var alltid av de bästa anledningarna. För att Christian som regisserade den, han kom in sen då, senare i processen, och då hade han åsikter. Sen har det ju Maria som är röstregissör, och hon hade syn på, alltså, vet, och det var flera led av revisioner.
Maria, så
det
är inte som, liksom... Maria som för övrigt har skrivit Masjävlar, som, precis, är en fantastisk film från 2005.
Gud ja, Maria Blom.
Mm.
Mm. Och så det är också en sån här speciell upplevelse. Så det känns väldigt mycket som Pixar. För er som har läst på hur Pixar gör, det är inte alls samma sak, men det är väldigt nära. Alltså det du skriver på det under en längre tid. Alltså kanske ett vanligt manus skulle du kanske skriva på ett halvår. Och sen låser du det manuset och så går det till produktion. Jag skrev på det här manuset i nästan 2 år. Inte konstant. Jag kanske skrev på manuset konstant i lite över ett halvår, närmare ett år kanske. 9 månader. Och sen kom det ju liksom fram och tillbaka lite då, revisioner och sånt där för animatörerna, och Christian hade ju liksom såhär, vore det inte kul om vi gjorde det här, och det här vore en cool visuell grej att göra, för det är, jag är ganska dialogig, vilket inte är mina bästa attributer, Det är alltid mina första versioner, alltid väldigt dialogtunga.
Mm.
Och sen när det gäller barnfilm, för det, alltså Bamse är från minsta barnen, så att då är du också väldigt mån om att förklara allting, vilket du måste. Så det är inte liksom heller ett fel, men jag pratade väldigt mycket, och innan vi spelade in så kollade jag igenom några manusversioner, så bara jävlar vad mycket jag plattrar, och gud vad bra att de tog bort det. Så jag pladdrar väldigt mycket, och det är det som är så skönt att ha visuella personer, det är därför jag gillar film och tv och sånt där, för då, sen kommer regissören in och bara såhär, men så här, vore det inte coolt om vi bara gjorde det här istället? Mm. Och kunde ibland göra saker så mycket mer intressantare rent visuellt. För det är ju saker som jag skriver manusen som de absolut inte har gjort, för att de hittar en uppenbar bättre visuell grej att göra. Vilket har varit så kul att se filmer, för du blir själv överraskad som, och lite av mig själv, så här, fan att jag inte skrev det där.
Det är ingen som vet att du
skrev. Nej, precis. Allting som är bra är inte jag. Så det var en skithäftig process som jag nog aldrig kommer vara med om igen. Och det är så sjukt jävla coolt. Och jag är så jävla glad och bara lyckligt lottad. Och låt oss säga att jag aldrig skulle få ett jobb igen, så skulle jag säga, jag gjorde det här. Fan vad nice.
Ja.
Så jag vet inte, vi ska komma till era frågor. Men, så här, ni som vill jobba med det här, manus, regi eller vad det nu är, det är tufft. Det är liksom, det är väldigt mycket tur. Det är jättebra att vara bra. Och du kommer ingen vart om du inte är bra. Så bli bra på det du gör. Bli bäst på det du gör. Det var det jag bestämde för att göra. Och då hamnar man i situationer när man hamnar hos bolag. Och du råkade helt plötsligt vara den smartaste personen i rummet. För att du hade gjort din hemläxa. Och det var alltid det viktiga. Det är fortfarande det viktigaste för mig. Att göra sin hemläxa. Av att när du sätter i ett mötesrum, och jag har gjort det misstaget att jag inte har gjort det, och då går det väldigt dåligt. Men jag försöker att varje gång vara den smartaste personen i rummet. Inte för att äga någon, utan bara för att så här, om du får en fråga så måste du ha ett svar på det. Och liksom, det är den här, du vet, jättedålig jämförelse. För nu har man lärt sig att Aikido är liksom en scam. Victor, jag gick på Aikido när vi var små. Inte så små. Vi var typ tonåringar.
Ja.
Och där handlar ju som med all kampsport, som så här riktig kampsport som typ jiu-jitsu och inte aikido, men det använder lite samma teknik i form av repetition, 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 för att det ska sitta i märgen på dig. Att sen när det kommer ett slag, då vi fick alla det här slag, vi fick när någon kom med en handflata rakt över huvudet på dig, så
kunde du
parera.
Om den personen stod med höger fot fram och vänster fot bak, och du stod med vänster fot fram och höger, alltså var väldigt väldigt specifika.
Den optimala. Ja. Det är rätt kul, det måste jag visa dig på Joe Rogans podcast. En av hans favoritgrejer är att se såna här aikido-människor som tror att de liksom är gudar, träffa typ en MMA-person och fight, och det går på 2 sekunder så är de liksom borta, de är liksom på marken. Så att det är en scam. Men hur som helst, vi gjorde det. Och det är lite samma grej där, att så här, om du kan dina grejer, då kan du ta vilket slag som helst, då kan du liksom jobba i vilken situation som helst. Och det tror jag är superviktigt. Egentligen allt du gör. Alltså,
ja, det funkar likadant.
Ja, det funkar i
marknadsföring.
Precis. Men liksom, var den smartaste personen i rummet, men också den ödmjukaste över det. Försök inte äga någon. Försök inte liksom trycka ner någon med det du kan, utan bara liksom, när det behövs så kan du svaret. Eller så har du svaret. Och det är det jag alltid försökt göra. Och så det jag vill komma med det är att säga, det är tufft, det är skit, det är jobbigt, det är inte lätt att ta sig in. Jag uppmuntrar att försöka ta er in. Är ni duktiga så kommer ni ta er in. Men ibland handlar det bara också om en tur. Tyvärr. Rätt person, rätt plats.
Men om man säger så här då, om var ska man börja? Om händer det, alltså finns det ens på kartan att jag sitter här på mitt pojkrum, skriver upp ett filmmanus som jag tycker är skitbra, och så skickar jag det till Felix Herngren. Finns det en chans i helvete att han läser det, tycker att det är bra och det blir en film av det?
Den exakta situationen som du precis drog upp, nej. Det tror jag inte. Som sagt, ingen vill, alltså det, och det är en sån här Hollywood-grej. Jag tror också Olin Gomes skrev det, liksom, ingen vill läsa ditt manus. Det är så. Ingen vill läsa ditt manus. Nummer ett, manus är jättetråkigt att läsa. Det tar tid och du tar på dig någonting, och helt plötsligt om du tar på dig det har du riskerat företagets liksom finansiella framtid.
Mm.
för att ta på sig någonting så här, det är jätteriskabelt. Det är ju flera miljoner i spel, så att det är det. Ingen om filmbranschen fick bestämma skulle ingen film bli gjord. För då skulle, men du vet. Alltså det är det som är svårt. Jag är så glad att jag fick möjlighet att så här, jobba mig upp. Jag gillar den biten av att så här, börja någon annanstans. Alltså jag jobbar ju, och det nämnde jag inte i storyn, jag jobbar ju också sen med Patrik. Han gjorde ett antal kortfilmer som jag praktiserade på, och jag serverade mat. Mm. Jag hällde upp kaffe. Jag liksom sprang till en skådis och gav te, och sen fick jag hjälpa till att vara attributör, alltså den här personen som ser till att vinglasen i scenen har exakt samma mängd vin i varje bild, så att det liksom, det funkar kontinuitetsmässigt. Och vet göra sådana grejer, och visst leder det till större grejer, kanske inte, men jag lär mig jättemycket, och jag kunde prata med skådisar, ganska etablerade skådisar, med författare, med regissörer. Liksom när du sitter under lunchen, det är fan ett bra tips. Var en bra caterare.
Mm.
Du blir snabbt väldigt poppis om du har bra mat. Och jag lyckades fixa bra mat, så då var jag väldigt poppis. Så att jobba sig upp från grunden är ingenting man ska se ner på alls. Snarare, det är det man ska göra. Hellre det än utbildningar. Och det är svårt, men det är så här, när jag fick ballar av stål, det var för att jag skickade ett mejl till produktionsbolaget. Och det är såklart de svarade när jag sa att jag kunde praktisera, alltså jobba gratis. Och det är inte, och det är verkligen inte att så här, sticka under stolen med att du blir utnyttjad. Det är så det funkar. Men jag känner ingen jag känner som är aktiv i branschen idag, film inom så här, eller tv, live-tv eller tv-program, har inte
jobbat gratis.
Ja, precis. Har inte jobbat gratis. Alla har jobbat gratis. Så det tar en någonstans, faktiskt. Sen ska man ju inte låta sig själv så här, hålla på i flera år och jobba gratis. Alltså, du vet, sen inser du att du är värd någonting och att du, jag vill inte säga förtjänar, för ingen förtjänar något.
Nobody knows anything.
Precis, nobody knows. En av mina favoritcitater är nobody deserves anything and thank God we don't get what we deserve. Och det är lite så här, mitt livsmotto. Mm. Att så här, jag förtjänar inget av det här. Inför andra. Liksom, jag har ju mitt värde. Och det är ju det. Men det är, liksom, det är det jag håller för mig själv. Liksom. Men visa vad du går för, så kommer folk upptäcka. Om du är bra, så kommer folk vilja jobba med dig. Om du är trevlig, så kommer folk vilja jobba med dig. Folk vill alltid omringa sig själv med talangfulla, trevliga människor. Så var det. Det är liksom... Det är...
Så jag vill inte vara sån, men de här som då tror att de har skrivit en ny Citizen Kane när de är 17 år gamla och har en krånglig frisyr och tittar på svåra filmer och förstår och tycker att de är helt missförstådda.
Mm.
Vad har du att säga till dem?
Pratar du om 18-åriga Fabian nu?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Jag mitt bara första kortfilmsmanus var ju det här. Ja, men det här är ju ett mästerverk. Shit, alltså att jag går runt på stan nu och folk vet inte att de tittar på ett geni.
Det var lite det jag fiskade efter, men det var du som sa att det var du. Nej, men alltså, det måste ju finnas så många där ute som tror att de har fixat det, som ser någonting som ingen annan ser. Och jag antar att det är otroligt svårt.
Ja, nummer ett så har de inte det. Nummer två är det jättebra att de har det. Mm-hmm. Förstår mig rätt. Alltså, du vet, det är ju det som driver den. Att jag tror att jag sitter på mästerverket. Och vem vet, jag kanske gör det. Eller den personen kanske gör det. Men troligtvis inte. Men det spelar ingen roll. För att det är jättebra att den personen har det drivet inom sig. Och det är ju så man får saker gjort. Det är då du bestämmer dig för det. Jag gjorde ju kortfilmer också själv. Med vänner och sånt där. Och jag skrev ett sånt där manus som jag var 100% säker på. Jag tyckte att det här är skitbra. Varför har ingen tänkt på det här? Och det här är liksom... Vi kommer komma långt med det här. Det här är liksom mitt stora break när den här kommer ut. Och vi filmar den och det känns bra. Och sen ser den liksom ihopklippt och bara, fan, det här är skit. Och jag sa det till liksom regissören och alla. Så det här är mitt fel. Jag tar på mig det här. Sorry, det här var dåligt. Och det var liksom, det är uppenbart fel på manuset.
Mm.
Sorry allihopa att jag drog in i det här. Jag hoppas ni fick ut någonting av det. Men det här var inte bra.
Mm.
Och det är mitt fel. Men det var bra att jag hade det drivet, att jag trodde att det var, för det var ju det enda jag kunde tänka på när jag gick och la mig på kvällen, och så tänkte jag på det här projektet och bara, vad det är bra, hur kan jag göra det bättre och sådär. Det viktiga är ju också att du presterar också, inte bara tänker på hur bra saker du försöker göra det bra som du tror att det är, och till slut kanske det blir bra. För ju mer jag sen skrev, alltså nu när man jag kan inte ens kolla på mina läsa mina gamla grejer, och liksom, nu skriver man saker som man tycker, och nu är man mer såhär, ja, men det här var okej. kan bli bättre. Och då känner man att man har landat lite. Mm. De har inte samma hybris. Men absolut, ibland när man tänker så här, Bamse kanske blir den så här första svenska filmen som vinner en Oscar för bästa animerade.
Lugnt, snap out of it.
Snap out of it, 18-åriga får man. Det är inget här att göra. Och så får man bara vara ödmjuk och säga, fan, jag fick göra en film.
Mm. Så här. Alltså så här, jag har ju några stickspår, men jag har ju några sådana liksom, checka i de här boxarna, då är du någon.
Jag vet en av dem.
Ja, det ska ju finnas på IMDb.
Okej, okay, ja.
Det har du gjort.
Okay,
du ska ju sitta i Nyhetsmorgon.
Ja, det har vi gjort.
Har du gjort.
Båda har gjort.
Och sen är det Sommarpratet.
Ja, den är för mig också. Det är en sån här...
Sommarpratar du, då är du odödlig.
Ja, jo, exakt. Så det är väl nästa mål.
Och sen så blir det också de här som är lite längre. Och jag skulle ändå lägga in, det finns ju några till sådana, men den som är störst är ju Julvärd. Då
är du onålbar.
Ja, precis. Då är du gud.
Exakt.
Ja, men så den är lite så här, den är för farfetched.
Ja.
Men Sommarpratar du, då är du liksom, då är du odödlig.
Ja. Ja, absolut, absolut. Det var den jag menade, att jag vet inte vad du menar, för jag håller helt med. Nej, så jag finns på IMDb och vi var på Nyhetsmorgon. Det är helt
IMDb har jag. Det var därför jag tyckte att du kunde skriva in en scen med två sorkar som har en podcast.
Ja,
att åtminstone fick en voice credit, så att jag finns på IMDb som voice credit.
Om det hade kommit med så hade säkert någon bara, va? Jag är inte med där. Smartare huvuden hade vunnit där. Ja. Så att... jag vet inte, vi kan komma över till frågor. Jag vill bara säga liksom så här, on the record, så här, stort tack till SF, alla på SF. Tack till Thomas, Jon, Ina, Christian, Maria. Och så, folk har säkert glömt nämna, liksom, det här låter som ett Oscars-tal. Nej, men jag vill bara tacka så hemskt mycket för möjligheten. Och jag är bara så lyckligt lottad och glad. Att så här, som ändå serietidningssuperhjälte. Jag fick skriva en serietidningsfilm med superhjälte-teman. Och så, det är liksom... I did it.
You did it.
Ska vi över till frågor?
Vi går först till reklam.
Ooh.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Då ska vi se vilka frågor ni har ställt på Instagram och Twitter. Och inte under hashtag Noipod som vi alltid säger, utan helt enkelt på den här bilden där vi skriver...
Kan säga på at Noipod.
Ställ en fråga.
På at Noipod, låter konstigt.
Mm, det är weird.
För det är ju på och at är ju samma sak. Som ni har ställt at Noipod.
Ja.
Kommer du ihåg det på Twitter när man började ha en Twitter? Man förstod inte om man skulle skriva så här på eller i innan en at, liksom ett konto eller en person.
Alltså de skrev till personen.
Nej, på snarare så här, kan jag skriva liksom på at Empire State Building, alltså vet du,
jaha. Nej.
Man vill säga, jag är at Empire State Building.
Ja, Marcus Elmqvist. Hur funkar lön för en manusförfattare? Oj. Utan att nödvändigtvis avslöja summor? Är det en stor paycheck i början/slutet, några procent på inkomst och så vidare? Jag förstår att du har ett sekretessavtal, så du ska väl inte erkänna för mycket. Men hur brukar det se ut?
Sådär, jag har nog jobbat för lite för att kunna ha en sån här generell bild av hur det faktiskt är. Stora bolag brukar nog hålla sig inom liksom, det finns ju så här Dramatikerförbundet och sånt där som har vissa, vad ska man säga, guidelinjer, och det håller de sig till. Det brukar vara, alltså du är ju projektanställd, så det är ju inte en lön, utan det är oftast liksom, du får betalt för projektet. Så det är ju liksom, du får betalt för det jobbet du gör, så alltså får du betalt oftast, kanske inte alltid, men för till exempel manusversioner. Leverera manusversion 1, här är en klumpsumma. Manusversion 2, ja, då har du gjort ytterligare jobb. Alltså du får ju betalt för det jobbet du gör, men det kommer i liksom
stötvis.
Ja, precis. Mm. Men också bara för att tillägga för någon som har liksom, du blir inte miljonär på det här.
Nej, du blir inte ens rik.
Jag, nej.
Du blir väl inte ens rik?
Alltså. Ja, nej, alltså om du blir någon som Felix Herngren eller alltså sån här som har massa projekt och rullar och driver andras projekt, absolut då. Men du vet, som en liksom, ja.
Mm, jag förstår.
Och sen är jag är fortfarande fan rätt grön i branschen, så jag har inte heller liksom, jag har inte visat mitt värde än riktigt.
Nej, du har ju inte ens hunnit fylla 29. Stefan Andersson. Först och främst gratulerar till både filmen och till äktenskapet. Inget dåligt avslut på 2018 och början på 2019.
Nej, det är sant.
Nu till frågan. Hittade du, Fabian, någon favorit Bamse-story när du började läsa upp på karaktärerna?
Det var en intressant grej, för att jag började läsa. Och det jag ville hitta var sådär, inte en story att adaptera. Jag vill ha en story som blir såhär,
det är sort of rhyme.
Ja, nej, men jag vill hitta en story som funkade inte tematiskt, men så här stämningsmässigt med det jag ville. För en av mina såna mål var så här, eller som jag sa i mötena, så här, jag vill sätta Bamse i skiten. Jag vill sätta Bamse i skiten och jag vill att Bamse ska ha sitt Jesus moment.
Du helt enkelt gick igenom hur skriver man på Superman.
Ungefär så. Jag ville få Bamse att svettas, och jag ville att han skulle göra typ en ultimata uppoffring. Inte dö, men så här, faktiskt göra någonting liksom.
Mm.
Bamse är ju, som du säger, alltså Superman, Jesus, han är liksom nästan en perfekt karaktär. Så att jag vill ha någonting som var så här, men jag vill hitta någon, inte brist, men någonting där vi får honom svettas och ifrågasätter honom lite. Så det fanns en story, det var det första numret, så jag tror det är det första numret som publicerades av Bamse, som Rune skrev i serietingsformat då. Och det är alltså kvällen Bamses barn föds, eller första barn föds. Och då är det snöstorm ute. Han måste hem för hans fru föder. Men på vägen så möter han massa problem. Och han väljer att rädda människor hela tiden.
Mm.
Så han uppoffrar att se sina barn födas för att alltid rädda den här igelkottfamiljen, den här personen som kämpar. Och han hela tiden liksom kämpar mot snöstormen. Det är skitjobbigt. Men folk behöver hans hjälp, så han kan inte säga nej till det. Och det tyckte jag, det var så här, det där vill jag fånga någonstans. Han gör alltid liksom det bästa i alla situationer. Det finns inte ett ego i honom. Vilket gör honom perfekt, men samtidigt, det går ju ut över vissa saker.
You don't break Supermans body, you break his heart.
Ja, men lite grann så. Och det var ju lite det jag ville göra. Mm. Så det är det första nu, så om ni hittade så här första volymen av Bamse, då är det första storyn där.
I see.
Och jag gillade så här, det är ganska mörkt.
Ja, det är jättemörkt.
Han får ju sen träffa sina barn, men han offrade ändå mycket och riskerade mycket för att göra det.
David Karlsson. Fint jobbat, Fabian.
Tack.
Fick du vara med något under själva animeringen / efterbearbetningen av filmen? Och vad kan du i så fall berätta om den processen? Jag jobbar själv inom filmbranschen, inom parentes, med spelfilm. Mm-hmm. Och vet hur mycket väntan det ofta blir mellan tagningarna. Måste vara uppenbart mer långdraget att vänta på renderingen av bildrutor till en animerad film.
Ja, nej, men precis. Alltså det är en jättelång process. Och det är många, liksom, många det ska gå igenom sånt där. Så att, och jag sitter ju inte på SF, så det är inte som att jag liksom får en konstant feed på vad som händer. Men alltså varje gång jag var där, men många gånger jag var där, så fick jag en liten uppdatering ibland. Så jag fick storyboards, så jag fick en fil där jag fick kolla igenom lite storyboards och lite så här karaktärsdesign som jag har ramat in nu några stycken. Alltså jag har säkert 100 sidor, men jag måste välja ut 4 som jag kan rama in. Och det var 4 saker som faktiskt specifikt saker som jag refererade till, saker jag specifikt hade skrivit. Så det var inte bara en bild på Bams, utan det var då Reinade i sin superhjältedräkt och bild på draken och sådana där grejer.
Mm.
Och sen fick jag se lite animatics och sånt där. Så jag fick saker skickat till mig, absolut. Men det är ju inte som att jag har någonting att säga i det. Det ska jag inte ha, för mitt jobb är över. Men det var jättekul att få bli inkluderad på de bitarna. Och se en animatic var helt sjukt. För de gjorde dem på engelska för att kunna kommunicera. För det är alla som jobbar, det är inte bara svenskar som jobbar på det. Så de var liksom simpelt dubbade engelska.
Mm.
Och det var lite... Ja,
vi kommer till den.
Vi kommer till den.
Vi kommer till den. Jag har en fråga, det kommer en fråga som... Jag är med på vad du tänker säga.
Ja, nej, precis.
Ademir Simanovic ställer här en fråga. Eller, ja, citationstecken fråga. Hej, det var ett tag sedan jag skrev någonting alls. Vill bara säga att jag tycker väldigt mycket om att lyssna på er och det ni gör är fantastiskt.
Gud,
Bamse var så bra. Vilket bra jobb du har gjort. Ha det bäst. PS, du är också bra, Viktor. Tack.
Tack, Ademir. Jättesnällt.
Det var inte en fråga, men det var väldigt uppskattat.
Gud vad snällt. Det gör mig jätteglad. Tack.
Marcus Willershausen fortsätter där. Eller han fortsätter inte, han skriver. Han fortsätter inte på Simanovic, utan han skriver en egen. Du förstår vad jag menar. Hej, baserat på trailern till filmen, är inte riktigt Reinald Räv riktigt en ond skurk längre, utan snarare en karaktär som får en så kallad redemption story. Jag läste Bamse när han introducerades för 12-13 år sedan som en ny skurk. Så min fråga till Fabian är, hur var det att göra den karaktären till något annat än han tidigare varit?
Mm. Nej, det vi gjorde var ju att genom kärleksintresse. Så att vi hade någon slags... det är svårt att bara skriva någon som är ond. Och vi hade lite det problemet. För vi diskuterade ett tag att göra Krösus. Och min grej var lite så här, men Krösus är bara girig. Han har ingen liksom, egentligen agg mot Bamse. Bamse är bara i vägen. Och han vill bara pengar. Det finns inget mer, tycker jag.
Mm.
Många älskar Krösus. Jag liksom, personligen är inte så här superfan. Men Reinar var mer intressant och vi kunde göra honom enligt, för han, det finns ett större spektrum med honom så här. Det gjorde inte riktigt med Krösus, och Krösus, och då kunde vi ha, vilket jag tror det är canon att han är lite förtjut med Mikaelina.
Älskar att du använder canon.
Så vi drog in Mikaelina i plotten då, som ett kärleksintresse av honom, att han vill faktiskt göra någonting, inte bara för sig själv den här gången, utan han vill göra det för någon annan, men också för sig själv, och det blir helt fel. Och det är det du vill ha lite en karaktär. Du vill ha en yttre konflikt och en inre konflikt. Så den yttre konflikten är ju Bamse, som han vill då få bort. Men den inre konflikten är ju Mikaelina. Så han vill ju också då göra det för att bli hjälte. Men han gör ju det av fel intentioner och gör i stort sett det motsatta hon vill. För hon säger ju, så ni som inte har sett filmen, så då har ju Mikaelina och Reinard. Jag ska inte spoila någonting. Men hon säger ju väl tidigt i filmen, för han ger henne ett äpple, ett stulet äpple. Och hon nekar och säger så här, men så här, du måste sluta göra sånt där. Du kan inte fortsätta stjäla hela tiden. Och då ser man Bamse där i samma scen som gör något väldigt gulligt och fint.
Hon säger jonglera så här, med barn.
Precis, vilket låter weird. Hon säger så här, kan du inte vara mer som Bamse? Och det är ju då han bestämmer sig för att konkurrera ut Bamse istället. Så det var viktigt för oss och väldigt viktigt för mig att Reinald hade en inre och yttre konflikt också och ett ark. För det är det som var svårt med Bamse, eftersom Bamse är så ganska perfekt och vi visste att hur mycket vi vrider och vänder på honom så kommer han vara Bamse i slutet. Det är bara så det är. Och då var det kul att hitta det andra karaktärer. Så för mig var det största fokuset på Reinald och Skutt.
Mm. Fint. Edvin Adolfsson skriver här också. Hur fick du kontraktet att stå för manus? Och fanns det några andra intressanta anekdoter under skapandet? Hur fick du kontraktet? Ja, det har vi redan gått igenom. Så därför tycker jag att vi ska gå igenom den. Finns det några intressanta anekdoter under skapandet? Och jag tycker att du borde kunna berätta den.
Den som jag tänkte referera till. Okej. Ingen har ju sagt något än, så jag säger det nu. Men ni som så här... Jag sa ju det tidigare att jag fått in en Bamse-referens. Eller förlåt, en Batman-referens. Jag ville få in en Batman-referens. Och,
det är ganska mycket Batman-referenser egentligen, men
de
la
in mer än vad jag faktiskt trodde eller ens så här, hade skrivit in, för de är så jävla coola, animatörerna och Christian, så jag ville ju få in, och så jag fick in superhjälteplotten där lite med att Reinhard då liksom tar på sig en mantel i stort sett och så här, leker superhjälte när han konkurrerar ut Bamse, och så jag skrev in en scen då där han drömmer om situationen där han är hjälte. Och så det var ju där jag fick in så här, jag måste få in någonting här. Och inte nog med att han ser ju mer ut som Superman med dräkten och sådär, men jag ville få in någon replik, och jag tänkte så här, vad kan jag få in för replik? Och då, alltså, det är lite gammaldags, det är lite så här gamla heroiska, så tänkte jag, men då vore det kul att få in Batman-repliken från Detective Comics nummer 27, där, a fitting end for his kind.
Mm-hmm.
Så då skrev jag in att Reinhardt säger, jag ska allt finna er ett passande slut.
Nej, jag ska finna ett passande slut för er sort.
För er sort, just det.
Säger han.
Just det, till mig, så det är ännu mer likt.
Det är verkligen...
För er sort. Mm. Så jag skrev in den och så här, det här kommer inte komma med. och sen var det ju skur under animatiken då. då det läses in på engelska. Och då kollade jag igenom det och då sa Reina just det här, I will find a fitting end for your kind. Och det var så här, wow, och då var det som perfekt översättning i det hela. Så att de liksom, det blev som en referens på en referens. Och sen då i slutprodukten så har de ju med det. Och sen la de in ännu mer, hela den här sekvensen gjorde de som en, inte en spoof, men som en sån här pastisch på Batman 66. Med pow, swing och allt det där. Och så, och så till och med när alla tidningar, det kommer upp så här snurrande tidningar, så här nya. Och då är det även, en tidning refererar till, om det är Action Comics eller Detective Comics, jag kommer inte ihåg för jag blir helt.
Ja, och Fantomen är ju också.
Ja, just det.
Det är mycket tidningar.
Så det, fick en så det var så mycket mer serietidningsgrejer än vad jag ens hade vågat peta in. Så det var så himla kul att de liksom snappade upp den energin och bara went with it. Så det var en kul grej att få in.
Det är en cool anekdot.
Så nu fick jag in min Batman, så det var så här. I'm done here.
Aron Fyllaslanten. Ha, nu är det här var fin. Aron Fyllaslanten. Hur fria tyglar hade ni? Vad var uppsatt från början? Var det till exempel ert beslut att filmen skulle utspelas under vintern? Med vänlig hälsning, Aron Fyllaslanten från BB i Norrköping. Det är att den yngsta fans finns för närvarande. Inte ens en dag gammal. Shit, grattis.
Ja, grattis.
Nu blev det lite så här. Jag är lite emotionell. Ja, det är emotionellt. Det är fint. Frågan var i alla fall hur fria tyglar hade ni liksom?
Förvånansvärt fria. Det finns ju regler med, alltså, som Bamsa förlaget och sånt där. De är ju otroligt schyssta. Men det finns ju alltid liksom sån här. Men vi, alltså, som sagt, den enda feedbacken jag fick var ju så här, refererande till det förflutna, gå framåt.
Mm.
Och jag tror vi bara höll oss bra inom ramarna liksom, så här. We didn't talk out of school. Alltså Bamse lät som Bamse och Skutt gjorde som Skutt gör. Alltså, så nej. Alltså väldigt fria tyglar. I form av där vi ville liksom att plotten skulle gå. Så det var aldrig någon sån här kedjor på oss. Det är ju alltid feedback. Men det är ju bara... Och det var så sjukt att sitta i de där rummen. Och jag tror jag sa det till dig då. Alltså det är helt sjukt att sitta i ett rum med folk. Där man har de här... Så här large in life-karaktärerna som han sitter och skriver på. Och i slutet, och folk tar det så jävla seriöst. Det är Bamse, men folk så här, nej men vet du vad, jag tror inte Lille Skutt skulle säga så i den här situationen. Jag tror han skulle, du vet, alla var så, och det var bara story. Alla var bara så fokuserade på story och karaktär hela tiden. Alla i processen. Det var aldrig någon så här, det här vore coolt eller så här, det här vore snyggt i trailern eller posten. Det är typ jag som pratade sånt ibland. Och det blandade till att det var vinter eller det är ju i slutet av vintern. Och jag kommer inte ihåg vem som kom på det. Jag kommer ihåg att jag tänkte, det här är bra för posten. För då kommer se, alla andra utspelar sig på sommaren. Så jag tänkte, det här kommer få den här filmen att sticka ut lite.
Och så är inte ens med på posten.
Nej, inte. På posten. För de var smartare på så här, vi har klippön, vi gör det på posten.
Ja, precis. Ni har en drake.
Det sticker liksom ut ganska mycket.
Mm. Ja, men vad fint. Grattis till hela familjen.
Ja, stort grattis.
Juanito 1, hej ni glada. Jag minns när jag skrev stora uppsatser i skolan att jag alltid under en vecka fick panik och inte trodde att jag skulle klara det. Hände detta dig, Fabian? Var det någon scen av filmen du tänkte, nej, vad har de gjort? Vänta, var det någon scen av filmen du tänkte, nej, vad har de gjort? Victor, hade du svårt att hålla hemligheterna för... Vänta, jag kan inte läsa nu. Victor, hade du svårt att hålla hemligheterna när ni fortfarande höll projektet hemligt? På sista frågan svarar jag ja. Och som sagt, lyssnar man om våra avsnitt under den här sista perioden, precis när du typ snart får avslöja det, då hintar jag hela tiden utan att det blir liksom tydligt med i podden. Till exempel då, som vi sa tidigare, när du sa så, åh, jag älskar Peter Haber, och då svarar jag så här, tänk att få skriva ett manus till Peter Haber, och du säger,
lyssnar man två år tillbaka, det är så mycket så här hints och grejer.
Ja, och sen när vi pratar, jag tror att det är just den om farliga djur, brummande björnar och sånt där, och då säger jag ju också så här, tänk dig om du möter en björn i skogen, så här, hur vet du att den kommer och sånt där, och då så nynnar jag Bamse temat och då så här, märker man att det blir väldigt tyst.
Men det var också bara en kul grej att så här, jag sa ju inte till någon att jag jobbade på det här. Det var en ganska stor sekretess på det. Och jag vill säga, jag vet inte vad jag får säga. Det var typ bara du och min fru som visste.
Ja, men det var ju för att jag var ju där när
du var ju där när det hände, så det gick ju inte att dölja det liksom. Men så det var det liksom, det var bara att så här, ni två som visste, det var liksom verkligen en sån här only need to know information. Men bara för vad var det där om skolan?
Ja, men han minns när han skrev uppsats i skolan och under en vecka, alltid någon vecka fick man panik och trodde att man inte skulle klara av det.
Absolut. Vilket är en bra känsla. Så jag hade den också. Och jag hade den när jag skrev det här manuset. Eller när jag alltid skriver någonting har jag fortfarande det här. Jag förstår inte. Jag kommer inte klara det här. Det här är ju någonting jag inte kan. Mm. Vem har jag lurat? Vem försöker jag lura? Jag är liksom, I'm a fraud! Och sen gör man det.
Mm.
För tycker man om något riktigt mycket eller känner att man så här, måste prestera någonting, då gör man faktiskt det. Man gör det oftast bättre.
Lord Lucas 95. Läser Batman Bamse?
Läser Batman Bamse? Jag tror inte Batman läser så mycket serietidningar.
Läser Bamse Batman?
Det skulle jag nog mer gissa på. Mm. Dock tror jag Batman har koll på Bamse, för Batman vet allt.
Lord Lucas 95 fortsätter här. Och när kommer spin-off-filmen där de där två sorkarna startar en podd ihop?
Ja, just det, den är.
Du sa det.
Ja, nej, jag vet. Men jag vet om vi kan få en spin-off på den, Victor. Jag tror det.
Jaha. David Alehed, yes. Först och främst, som många redan har sagt, grattis.
Tack.
Är det någon skillnad att skriva manus till tecknat / animerat och icke tecknat / animerat? Om ja, vad är skillnaden?
Det är väl just processen helt annorlunda. Men jag kan tänka på att processen liknar på, det var rätt kul. Det är säkert många som följer manusfattande regissören till de två senaste Mission Impossible-filmerna, McQuarrie. Och han gör ju mycket Q&As och en av de mest populära är så här: When can we read the script? Will the script ever get published? Mm. Och han svarar alltid yes, when it get finished. Och han säger, för att det är en helt sjuk process i Mission Impossible-filmen. Alltså det finns aldrig ett riktigt manus, för de kommer på saker under inspelningen oftast. Mm. Alltså, eller de har ju ett slags manus, men det är sällan slutprodukten. För de piffar på det hela tiden.
Mm.
Och skriver en sida här och en sida där. Och det är lite så det var här också. Jag tror inte det finns ett riktigt så här representativt manus som så här man skulle kunna publicera. Inte för man skulle kunna, men om man skulle publicera, det är liksom bara, här är toalettpapper och här är några näsdukar. Nej, men du vet, det jag tror mycket det var, alltså när jag skriver på andra grejer, och det är som jag sa just det här, sen låser du manuset och då går det vidare. Och så visst, någon kanske ändrar någon dialoggrej eller liksom en replik hit och dit, men det är oftast ganska låst. Medan i animation så var det liksom den rörde på sig hela tiden och var där konstant i rörlig form.
Ja, det är inte förrän typ filmen har premiär som den låser sig. Alltså.
Jo, men typ. Mm. Alltså, jag tror jag pratade med producenten två veckor innan premiären. Och han sa, hur är filmen? Och han sa, ja, du får reda på den när den är klar. De verkligen hör på mig in i det sista, som det oftast är. Alltså, man brukar säga, konst är aldrig klar. Det är bara, vad säger man? Artist never finished, it's only... Fan säger man?
Released?
Ja, men att det liksom, det tas ifrån en. Alltså det bara, det greps, det tas ur ens händer.
Mm. Fråga bara George Lucas.
Ja, nej, precis.
Simon Nilsson, 123. Hur fungerar det att arbeta tillsammans med Thomas Tivemark när du skrev manuset till Bamse? Var det någon av er som hade en extra tydlig bild om hur du skulle utforma storyn etc. innan du började skriva?
Alltså, Thomas hade ju utvecklat storyn innan, som vi sa. Och det var ju den vi gick på hela dunderklockiga biten av det, så det var så mycket. Men en gång så här, Thomas var så himla fri för, och det är det, man älskar att jobba med de personerna där det finns ingen prestige i en själv, utan, och det är också jag väldigt noga med, och det brukar jag säga i möten så här, kan vi ju liksom lägga ner det här svenska trevliga grejen och bara så här, är något skit så är det skit och säg det, vi behöver inte valsa omkring det, och bästa idén vinner. Så jag har aldrig någon prestige när jag går in i ett rum, utan så här, har någon en bättre idé, sitter jag på en idé som jag älskar, men om någon säger, vet du vad, jag har en bättre och den är bättre, då vinner den. Och Thomas är lite grann, min uppfattning av Thomas är också så att det alltid var så här, bästa idén vinner, och vi hade aldrig liksom en, ja, nej men det, alltså det går inte ens att säga bråk, för vi var aldrig ens i närheten, utan det var bara liksom så här, bästa idén vinner, vi var så exalterade att vara där, vi var så exalterade att jobba och skriva och ja.
Och det blev en bra film.
Tack.
Rasmus Tirsitits får avsluta här. Vad var den största utmaningen med manuset? Fanns det något som du från början visste att du ville ha med i handlingen som klarade sig hela vägen till slutprodukten?
Jag tror alltså en gång jag var, om det var någon jag tillbaka till, jag liksom bästa idén vinner. Men det var verkligen en sak jag verkligen tjatade om,
och
det var
Sorkarna i podcasten,
precis, tjatade du, bortsett kanske från det, men det var någonting jag tjatade om, och det är inte som att ingen annan ville det, det var bara liksom ibland om man är så här flyttar på någonting så flyttas andra grejer och så här, alltså saker ser sällan likadan ut, lite butterfly effect biten tar du bort någonting i början så kanske någonting i slutet inte funkar, allt sånt där. Men så jag tjatade jättemycket om Bamses Jesus moment. Det var liksom, och så här, jag vill ha honom i skiten, jag vill ha Jesus moment. Och det var så mycket, och den jämförelsen jag drog så hela tiden som en konstig referens, just när vi ändå pratade om barnfilm, var Hercules.
Ja.
Se vad man vill om Hercules, men Hercules har ett väldigt bra karaktärsark, och framförallt i form av just sista akten med, alltså Hercules gör i stort sett den optimala uppoffringen, och det är det som gör honom till en rättmätig gud. När han räddar Maggie.
Kroppens styrka.
Ja,
men en riktig hjälte måste ha hjärtats styrka.
Jo, men exakt. Och det är ju när han dyker efter Maggie, liksom dödspoolen där.
Mm.
Och i stort sett är vill och dö. För att rädda någon när han kommer upp så lyser han. Och det var det jag sa, såhär, det är den scenen jag typ vill ha. För det var den närmaste jag kunde komma på i barn. Jag vill inte säga så. Har ni sett Passion of the Christ? och det var en sån bit jag var väldigt så här. Bamse måste vara villig att så här, vilket det är, alltså sista akten är en stor liksom koksbrand då. Bamse springer rakt in i det.
När Bruce Wayne.
Ja, nästan till. Och det finns den här repliken där som är så glad är kvar. Liksom så här, jag måste rädda alla. Mm. Vilket var så här superviktigt för mig. Att ännu gå precis tillbaka till den där storyn i snöstormen. Så här, han måste rädda alla, det spelar ingen roll. Och han har ingen dunderhåll. Han vet inte att en dunder honung är på väg, vilket det är. Och vi har en scen där han liksom är villig att liksom stå kvar.
Mm.
Fast det liksom, han inte kan göra något av situationen. Sen kan han. Och det var för mig det viktigaste. Och det var någonting jag tjatade om till döds. Och de var säkert jättetrötta på mig. Allt annat var jag rätt villig att liksom vika mig för. Men det där var så där. Det är det viktigaste för mig. Så det var delvis det. Och viktigt för mig att Reinhard hade ett ark och att Skutt hade ett ark. Skutt var för mig den roligaste karaktären att skriva.
För det är fråga, han har skrivit 4 frågor då.
Ja.
Och nästa fråga är då, vilken karaktär var roligast att skriva?
Det är Reinhard, för du måste komma på så många variationer av dumhuvud i stort sett som inte är dumhuvud. Mm. Fårskalle, ärtgärna, alltså hönsgärna, du vet, alla de här variationerna. För det är i stort sett den han säger till folk. Liksom. Mm. För han är ju smartare än alla andra. Och, så det var kul att komma på sådana versioner. Men också bara så här, skriva en ond karaktär så du försöker redeema på ett sätt. Och det var kul. Och Skutt var roligast. För Skutt är ju, alltså, det är ju guld för en manusfattare som älskar dramaturgi. För det är så här, han är karaktär med den största bristen.
Mm.
Det är inte en brist, men eller, det är en karaktär. Jo. Det är fel att säga att någon är rädd, är ju inte en brist. Det är ju någonting man är. Men alltså, det hindrar honom. Han har ett stort hinder
det,
i sitt
liv. Ja,
så vi säger karaktärsbrist i form av dramaturgi, inte som människa.
Han är kanin
dessutom. Så det var ju det jag sa, så här, men vi kan göra någonting med Skutt i den här. Visst, vi behöver inte göra någon modig för all framtid, men vi kan få dem att övervinna någonting.
Dr. Cox sa honom.
Ja, precis. Och, så det var för mig, så därför var han, tyckte jag var rolig. För att då kunde jag liksom, vi kunde så här mappa ut hur det här arket skulle gå på ett sätt. Så att han var nog, jag gillade också, Michelina var kul att skriva. Det är inte så många i filmen. Men det är väl dem.
Mm.
Det är alltid roligt att skriva karaktär med ark. Alltså Bamse, han var så svår att skriva. För det kommer jag ihåg, det var också det var nästan liksom filmiskt komiskt. Första dagen jag ska skriva på Bamse. Jag har haft möte med Thomas, vi har så här bestämt oss hur de första, liksom, vi har bestämt oss hur historien ska vara, men så här, första 10 sidorna har vi verkligen nu så här, vad kallar man det? Vi har breakat en story liksom. Så jag går hem. Ja, och så morgonen efter ska jag skriva. Man säger så här, kliver upp på morgonen, gör mig en kopp kaffe, äter någonting, sätter mig i skrivbordet, bara knäcker fingrarna, bara okej. Okay. Scen 1 gäller det. Och sen så liksom så här, karaktär Bamse och så här, hur fan låter Bamse? Fan.
Farmor. Ja,
precis.
På höga berget.
Höja. Så jag bara, det frös till totalt. Så jag, bara, jag kan inte göra det. Hur fan låter Bamse?
Mm.
Fick superpanik. Så då sprang, jag hade ju Bamse och tjuvstaden på DVD. Så jag slog in den och kollade de första 10 minuterna. Okej, så här låter det. Okej, bra. Lyssnade igenom alla karaktärer. Och då hade du Reina där också. Så jag ville bara lyssna, höra hur både karaktärerna liksom är, men också hur vi är ju nästan i vår egna kontinuitet på ett sätt i de här Bamse-filmerna, så jag vill ju också hålla mina ramer för det. Thomas skrev i den första filmen, så att jag vill ju också liksom ha hans röst på så vis. Men det var bara en sån där kul grej. Fy fan, låt det bams. Det var, så det var en sån här, det var svårt i början att hitta rösten. Sen bara flög det på.
Vad var den största utmaningen då? Vad är det första frågan egentligen att ställa?
Mm.
Kanske hör ihop med det.
Det var nog det. Jag vet inte, det är en sån svår balansgång. Det var också en kul grej för att jag... Så under perioden vi skrev manuset så kom Bamse 2. Alltså Bamse och Häxans dotter. Så då var jag bjuden på galapremiären av den. Och det är ju samma sak där. Så galapremiärer är ju för barnfilmer. Det är ju barn inbjudna. Så det är ju så här kändisbarn, men barn.
De är också barn för mig.
Yes. och när filmen drog igång så bara, just det, det är barn. Barn kommer reagera precis som barn kommer reagera. Det finns inget, de tänker inte att de är på galapremiär. Och så här, ofta som man går på galapremiärer. Folk är glada att vara där. De har fått ett glas champagne. De har fått någon gratis goodiebag. Folk är på gott humör. Ibland när personerna som har jobbat på filmen där, folk liksom går dit med sitt bästa ansikte. Men barn skiter fullständigt i allt det där. De kommer reagera precis som de kommer reagera. Och det var kul för mig att se. Så då såg jag hur den filmen spelade. Och den spelade jättebra. Och framförallt, men jag förstod vad humorn var någonstans. Och jag tror jag var lite för smart i min humor först. Lite sådär klipsliga skrivna skämt. Och det var såhär, för att det roligaste i den filmen var när skurkarna får såhär blåbär kastade på dem. Mm. Såhär blåbär, såhär stora burkar med blåbär. Och liksom det, it killed. Alltså det liksom bara låg på golvet och skratt. Och jag såg, okej, just det här för en liten publik liksom. Skriv inte neråt men liksom hamna på deras nivå.
Mm.
Så det var en sån här grej så bara, oh, just det. Så jag tror ton och liksom förstå vem så här publiken är. Att säga, jag hade ju inte skrivit för barn tidigare. Det var också en sån här grej så bara, men jag har inte ens skrivit, jag har inte skrivit en barnbok. Jag har skrivit barn, jag har skrivit barnprogram.
Färre svordomar bara.
Ja, det precis. Men det var det som var lite svårt med Reinad. Ärtgärna, höntgärna. Vad mer? Så jag tror det var det faktiskt. Och att hela tiden... Ja, men det är så många bollar du jonglerar hela tiden. Särskilt med sån grej. För det är så här, just det här är karaktärer som folk känner igen. Så du måste hålla dig trogen till det. Så här, vi måste vara trogen till vår story. Vi måste ändå, så här, det måste kännas som Bamse. Och det måste vara kul. Men det måste vara kul på den nivån. Och, du vet, det är massa olika grejer.
Han avslutar här i alla fall. Finns det någon rolig deleted scen som vi inte fick se? Hashtag Bamse 3 bästa Bamse-filmen.
Jag vet inte om det finns det. Tack förresten att du skrev det. Jättesnällt, tack. Jag vet inte om det finns en deleted, jag kommer inte ihåg om det är en deleted scene. Jag tror inte alltid, alltså det är det, om det finns en stand-up av Patton Oswalt som beskrev när han var en sån här punch-up writer. Som ofta så här, tar in på filmer för att puncha upp skämt. Det är ju bättre skämt. Och han skrev ju, för att han var på en Pixar-film. Och så han var i det rummet och så han sa, ah, men vore det kul om den här karaktären sa så här. Och plötsligt hände bara så här, nej, vi har precis spenderat 100 000 på den här bilden. Vi tänker inte gå tillbaka och ändra. Vi vill ha ett liksom pruttskämt off-screen som någon karaktär säger till någon annan. Som vi bara liksom kan ADR-a in.
Mm.
För det kostar så mycket. Och det är lite det. Så animationer är ofta så här, det som görs, det är ingen som...
Ingen som tar bort
det. Precis, och det är lite det också. Så manuset måste vara ganska skarpt. Du kan inte bara säga, ja, vi löser det.
Mm.
Nej, det,
vi löser det på plats, on set.
Exakt. Utan manuset måste vara ganska så här, det är det kommer vara. Med vissa, som jag sa, modifikationer av animatörerna som kommer på en bättre lösning oftast. Och är mer visuellt tänk, liksom, de tänker mer, men det är fortfarande inom den ramen vi fortfarande har satt den. Och ja, så det var... Så, nej, jag tror inte det. Det är en scen som jag så här, det var en tidig version. Jag var någon konstig, jag vet inte om det var precis då, så här, Star Wars var kom ut, så jag bara skrev in en konstig scen då. Bamses farfar är en Force Ghost då, så här, lite som med på Hoth med så här, Ben. Ben. Och det var nästan en sån scen rakt av. Och jag tror till och med Michelina säger, för hon kommer liksom, precis som Tonton du vet, springer igenom Force Ghostet, så kom typ Michelina och sa liksom så här, kom Bamse, du är vårt enda hopp. Jag är glad att det inte kom med. Jag tror att vi tog bort det innan, så det är inte ens någonting de har gått, utan vi är så här, det finns spöken i det här universumet, vad är det för någonting?
Oh.
Och jag direkt bara, nej, absolut, ta bort det. Vi tar bort det imorgon. Men, nej, jag tror inte det. En grej som jag så här, det, alltså, de gör det bättre och de vet varför de gör, men jag hade skrivit en grej då, att Bamse sitter där och hans mössa blåser bort när det är som mörkast för honom, så tar Michelina tag i den och ger det tillbaka till honom. Vad sån där grej som var så här. Men det, jag tyckte de gjorde det skitbra, så att det är ingen som jag ens saknar. Men det var någonting som var så här. deleted scene.
Det roliga är att, ja, det var sista frågan. Mm. Det roliga är att jag såg ju den här utan dig då.
Ja.
Och då så tänkte jag hela tiden tillbaka på det avsnittet, vårt manusavsnitt.
Ja.
Alltså hur du beskriver ett manus ska vara och hur det ska användas kring till exempel att du ska inte visa någonting som inte förklarar en karaktär eller liksom driver storyn framåt. Mm. Och du pratar väldigt mycket om, du glorifierar Superman och du glorifierar alltså hela den, det finns väldigt mycket sådana olika anekdoter i det avsnittet. Så jag hade lite grann de ögonen när jag såg filmen och så tänkte jag på så här, fan, Fabian har ju skrivit den ultimata filmen. Det här kommer ju vara, men så här, det här kommer ju vara den, du skulle kunna se den här aspirerande liksom avsfattare på utbildningar, kan kolla på den här filmen och hitta, du vet så här, första delen är introduktion och sen kommer första plottpunkten och sen så är det andra plottpunkten och så är det liksom hej, bara party utöver. Och det är vissa sådana saker som jag pratade om, som till exempel den här med snögubben.
Mm.
Att Lille Skutt bygger en snögubbe och så kommer Lurvas, hunden, och han vill att Lurvas ska försvinna eller något sånt där. Så att han tar upp en pinne och säger, titta på pinnen, och så kastar han iväg pinnen.
Mm.
Och då tänkte man så här, ja, det var, den scenen var weird. Sen då så they sort of rhyme, för den scenen kommer ju tillbaka sen med draken, när han också hittar en pinne och gör samma sak, för att han märker draken och säger, ah, see what you did there. Och sen så var det samma sak med att det är just huvudet på snögubben som gör Jesus momentet, så att säga.
Ja, just det. Det måste jag dock, det är 100% animatörerna.
Ja, men jag visste ju inte det då, så att det var ändå så, ah, fan, smart.
Ja, okay. Smart. Ja, det var en sån här kul, jag bara, åh, gud vad, ni är så mycket smartare än jag. Snögubben var deras, 100% deras grej. En annan kul grej med Skutt och Lurvas gjorde en ännu fulare sån här spegling. Mm. För att först byggde han, nu så bygger han en snögubbe, vilket är bättre. I min första version så flög han ändå en drake. En sån här drake upp i luften. Uh-huh. Sån här, alltså pappersdrake eller vad heter det. Ser inte ut som en drake. Men så jag tänkte så här, han flyger drake för att sen flyga på en drake. Och det var så här, och det var en av noten så här, vad gör den där?
Och varför på vintern?
Varför på vintern och varför en skidback? Det var jättekonstigt. Mm. Det var jag som vill, än en gång, jag bara så här, vill vara för smart.
Och då är det också så här, för den här säljs väl inte bara i Sverige, va? Den kommer väl gå internationellt?
Jag tror det.
Så den här fly a kite, fly a dragon, ja, det är, nej, inte samma, precis, sak. Det rimmar ju, alltså det funkar ju inte.
Nej, exakt. Och de fick ju, just det, där hade vi snögumman och snögumman kom tillbaka.
Mm.
De gjorde det så mycket bättre.
Ja, det är bra. Ja,
det var det.
Då ni får helt enkelt gå och checka Bamse och höra av er till oss vad ni tycker, om ni ser alla referenser.
Precis, och också vi spelar in där innan vi gick och såg det med Noipoddare, så tack alla som kom. Mm. Vi kan inte nämna några namn nu för att vi inte sett det än, men i kontinuiteten så har vi varit där. Så tack alla som kom.
Eller hur?
Nu är vi liksom så här, från att inte kunna säga någonting till att liksom sen smått börja hypa det, till att hypa det, sen att den kommer, och sen nu är vi liksom klara med det.
Mm. Så väntar vi bara i nästa grej.
Ja, gud. Ja.
Mm. Det är coolt.
Mm. Nu är du tillbaka i ruta 1. Nu är det så här.
Jag kan inte bekräfta eller förneka.
Ja, nej, men så ni som liksom, ni som kämpar där ute, ni som vill, bara liksom kör stenhårt. Var liksom, var den trevligaste personen i rummet, men be alla om ursäkt över din närvaro. Och gör din research. Och liksom, känn inte heller, nu gjorde jag det, men liksom, så här, det här, och det är det jag bara ville få fram, just där. Plugga om ni vill, men känn inte att ni måste. Så här, gör ni det bara för att ni säger, gör inte det. Det behöver nödvändigtvis inte ta någonstans. Så här, det biskop Sane till slut gav mig var, jaha, filmbolag söker lektörer. Och det var det det gav mig. Liksom.
Mm.
Jätteglad att ha varit där, jätteglad för alla jag träffade där. Sådär. Så jag vill inte säga att det var dålig grej, men det var det jag fick liksom, ut av det. Och läs inte filmvetenskap.
Men utan filmvetenskap kanske du inte hade vetat hur en film är uppbyggd, och därför kanske du inte hade kunnat skrivit där till när du var lektör att filmen, alltså det här är en intressant story, men det funkar inte som film för att...
Nej, det var det inte. Snarare har det varit bättre för podden i form av att jag vet vad Mickey Mousing är för någonting.
Jag vet också vad Mickey Mousing är.
Precis. Så liksom, mise-en-scène, ja, det är det där. Så det är bara det. Så liksom, så här, kör det ute och skriv för i helvete. Skriv. Det är det viktigaste. Bara, det är den bästa utbildningen, och läs. Träffar du någonsin någon person i branschen som vill att läsa dina grejer bara för att läsa det, inte för att göra, bara för att läsa det, var tacksam och ta det tillfället till akt och liksom. Ja, fan, kämpa där ute. Jag är ganska optimistisk. Jag tror det bara kommer bli bättre dessutom. Jag tror det har varit ganska svårt. Vi är ett litet land, det är få som går på bio. Det är färre som går på bio nu, men det finns fler kanaler. I form av utlopp liksom för kreationer. Alltså än en gång. Alltså Netflix, och de gör ju nu en svensk serie, så vi hoppas att de gör fler. Jag tror säkert HBO kommer dyka upp, och vi har ju Viaplay och C More än en gång. Och SVT och 4 kommer nog fortsätta producera mycket, mycket mer. Det är det. Alltså mediekonsumtion har ju aldrig varit större på ett sätt. Så att folk behöver alltid någon som skriver något. Så kör på.
Är det en bra not att gå ut på?
Jag tror det. All right, allihopa. Jag vet inte vad som händer nästa gång. Vi får se.
Mm.
Som vanligt. Men hör oss här snart i en podd nära dig. All right, vi bor igen där.
Det gör vi.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att vara lyssnad. Men kom ihåg åt folk, ingenting är för nördigt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.